Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men ni gör det lugnt på hemmafronten, eller?
Ja, hon sover som en äldre herre, eller på så.
Ja, det låter bra.
Kvart över nio gick hon upp i morse till den.
Hej, välkomna till GP's fotbollspodd som ännu så länge saknar ett namn, men där vi diskuterar fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Vi som gör det idag, jag Robert Laul, tillsammans med inte mindre än två starka fotbollskännare, Filip Troler och Joel Besseling. Välkomna, kära vänner! Utöver en omdiskuterad övergång, Alexander Ahl Holmström från ÖIS till GAIS, har vi ju en rad träningsmatchpremiärer att beta av. IFK Göteborg, BK Häcken och BK Häcken FF har ju spelat match. IF Elfsborg har spelat internmatch. Och medan jag stod på Vallhalla och IP och frös arslet av mig, då sjöng du Stad i ljus med gula väggen inne på Skandinavien, Filip. Hur lät det?
Jajamensan, det var för jäkla bra tryck. Alltså.
Hur lät det, frågan?
Min sång lät nog inte så jävla vacker, det tror jag inte.
Men, jag trodde vi skulle få ett smakprov.
Ja, det kommer jag inte ge.
Nej, för dåligt.
Det får vi ta i slutet av säsongen i så fall. Hålla på det lite, tror jag. Men det var fantastiskt trevlig kväll. De vann ju över Island och magisk stämning, så det var trevligt.
Härligt. Skojade lite där för att du var ju inte bara och njöt av bra handboll. Du levererar ju en nyhet direkt efter att vi hade poddat senast också. Utsikten bryter samarbetet med Magnus Perssons Veles CF. Ingmar Lundin, han kanske läste min krönika, lyssnade på dina uttalanden i podden, sen ringde han upp och sa vi bryter. Var det så?
Ja, du vill nog gärna få det så, va?
Ja, det låter ju inte helt otroligt i alla fall.
Nej, men jag vet ju inte, ska jag säga, exakt tidpunkt för när det har brutits, men jag vet ju om att det har varit på gång och att de inte har varit särskilt nöjda med det här samarbetet. De gjorde ju nu utvärdering efter säsongen och om den blir klar i december eller januari, jag vet inte tusan, men klart det i alla fall att de har brutit och det var väl på tiden.
Jag läste ju den väldigt noga, den artikeln, eftersom jag liksom normalt aldrig litar på klubbledare egentligen, och jag konstaterade att hans uttalande, Ingmar Lundin, där var att de har brutit med klubben. Han sa egentligen aldrig att de har brutit med Magnus Persson på något sätt. Är det här för konspiratoriskt, eller att det bara är ett avtal med klubben som är brutet och att de kommer fortsätta att samarbeta på något vis med Perssons scoutingverksamhet, eller vad fan han håller på med?
Nej, nu tror jag faktiskt att du är lite för konspiratorisk. Jag tror de liksom har insett att de vill sköta det själva. Och man har ju liksom, även om Bosko inte har sagt det rakt ut så tydligt, de har väl hintat lite om att men vi har inte varit nöjda med det här, men det är ju tydligt att de har inte velat, alltså de har inte tyckt att det har funkat, och Bosko, man märker ju på honom att han har inte varit nöjd, och Utsikten kan inte vara nöjda som klubb. Och som jag har förstått det så har det faktiskt aldrig funnits något skrivet avtal på det här samarbetet, utan det har varit ett liksom en överenskommelse muntligen där de har pratat om det och att nu ska vi hjälpas åt och bla 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 liksom, men inte att det har liksom nu kör vi 2 år på det här eller något sånt där. Så,
något slags gentleman's agreement.
Typ så, ja. Typ så, ja. Så nej, jag tror faktiskt att Veles och Magnus Persson som person och utsikten har liksom gått skilda vägar.
Ja, kanske lika bra det. Vi ska kasta oss över de matcher som har spelats här i närtid innan det går allt för lång tid från helgen då ju matcherna spelades. Vi ska börja med matchen som ju inte var en riktig match. Och då kastar vi in dig i handlingen här. Joel, du var ju på den här internmatchen på Borås Arena. Var det ett jippo eller gav du något? Vad var det egentligen?
Jag får rätta det där. Rydahallen var det faktiskt. Den här inomhushallen.
Ja, var det en enorma där?
Ja, den som du är så imponerad.
Jättehallen som låg mitt ute i ingenstans. Okej, de var där. Men de skulle varit på Borås Arena från början.
Nej, de har fått en bakfoten,
ja,
tror jag.
Ja, de var i Ryda fotbollshall då.
Det var ju tur att inte Robban åkte dit och bevakade. Ja, så han hade hamnat helt fel.
Han stått själv på Borås Arena och viftat.
Nej, precis.
Ja, vad fan var det för något då?
Nej, det var det de kallar för Älvsborgsdagen. Det är ju deras liksom så här uppstart av säsongen som de har istället för första träningen, grejen som blev lite uppmärksammat att Älvsborg inte gick efter. Så att det var lag gul mot röd, kan man säga. Som fick visa upp sig inför typ 600 åskådare. Det var två ganska jämna lag, även om man kunde se liksom vissa, typ att den bästa anfallstrion skulle möta det bästa mittbacksparet och ytterbackarna fick spela ihop så att de kunde komma på varsin kant och sådär. Men det var en rätt trevlig tillställning faktiskt. Mm. Framförallt första halvlek i den här 2x30 matchen var det fart i. Andra halvlek var lite mer mätt.
Men var det kvalitet eller var det mycket försäsongskänsla över?
Ja, men försäsongskänsla absolut. Men däremot kunde man ju se lite glimtar av vissa spelare. Jakob Ondrejka som förra året var väldigt het på försäsongen. Han är på väg att bli någon slags försäsongsspelare. Han ser väldigt het ut. Han känns som att han har fått en skjuts efter att han var med i Portugal på januari-turnén.
Ja, just det. Han kommer från landslaget så han är ju kanske uppe i ett lite högre då matchtempo, för han spelar ju matcher där. Då. Det var ju många Älvsborg som gjorde så.
Ja, precis. Det. Även Alexander Bernhardsson såg bra ut och han var ju också med i Portugal. Annars så reagerar jag mest på att Niklas Hult var liksom laddad. Han berättade för mig efteråt att han var nervös inför matchen. 32 år, spelat Bundesliga eller Schweiz Bundesliga och är nervös inför en intern match i Rydahallen. Men han liksom var mycket gnäll på domaren och många dueller med Ahmed Kassem på sin kant och så. Det var kul att se faktiskt.
Men han, vet jag, när jag var med dig där ute i den här då hallen i Ingemanslandet där, då pratade vi ju just om Hult, att han såg ju jävligt bra ut och vi hamnade i någon liten halvbeef med Stefan Andreasson där om att han minsann hade varit riktigt bra redan i höst då, även om jag tyckte han var lite mer ojämn. Min känsla var ju att han behövde den här hösten och verkligen kommer explodera och kanske kan bli en av allsvenskans faktiskt allra bästa spelare under 2023. Men, och nu såg han bra ut i internmatchen också då.
Ja, alltså nu när Gias har lämnat Hammarby också så tror jag Hult är anspråk på att vara seriens bästa vänsterback om det vill sig. Sen var han ju, hade rätt mycket skadeproblem i höstas också. Men nu ska jag vara kvitt om och sådär. Så att jag tror han ser riktigt laddad ut faktiskt.
Gottfried Rapp, hur snabb var han?
Han var inte med.
Nej.
De har ju typ 45 spelare i A-truppen så att de behövde ju inte lufta några juniorer i den här matchen, så att det var ju faktiskt liksom inte ens alla A-lagsspelare fick ju plats i de här elverna. Så Lagerbjälke och Gudjonsson kom in i paus då.
Hängde du med på den, Filip? Eller de har spelat som heter Gottfried Rapp och jag undrar hur snabb han var.
Ja, jo, jag förstår Rapp där, ja, men jag har ingen koll på den här spelaren. Är det någon superlöft eller?
Ja, han har ju ett roligt namn. Och ja, han, det är med det. Junior, alltså. Va? Så att det var mest det jag försökte. Ja,
vitsa till det, helt
enkelt. Absolut. Ja, men internmatch då, jag lärar. Vi har ju pratat om det tidigare i podden, att de inte är med i Svenska Cupen. Du har ju dödskoll på deras spelschema framöver här, Älvsborg, Joel. För de möter väl extremt bra lag av den enkla anledningen att de inte är med i cupen.
Ja, och de möter extremt bra danska lag, för att vara ännu mer konkret. De möter Brøndby på fredag den här veckan. Det är ju en match som vi sänder på GP i Köpenhamn. Och sen på läget så möter de ju FC Köpenhamn, Lyngby och Midtjylland. Så att det är ju verkligen riktiga värdemätare. Och det blir ju intressant att se hur de står sig.
Ja, verkligen.
Har de sagt något om det, liksom hur de resonerar? Vill de ha liksom riktigt tufft motstånd? Eller
ja,
vad är tanken?
Ja, de vill ha tufft motstånd. Sen är det ju också så här, de anmäler sig till Atlantic Cup i Algarve, liksom, vilka lag kommer dit. Så att det är klart att det påverkar också. Men det har ju varit lite så här, hur ska vi lägga upp den här försäsongen? För de har ju inte missat cupen tidigare direkt. Så att, Och då ska de ju på ett läge till i Portugal. Vilka de möter där än är ju inte klart. Och då är det ju desto svårare i mars. För då är ju till exempel danska ligan igång. Mm. Så att, men ja, riktiga värdemätare.
Vi pratade om det förra gången, Filip, angående där hur det påverkar att vara med i cupen och inte. Nu hade du någon aktuell forskning där,
ja, ish. Som jag inte ska kräddas själv för, utan som Elfsborgs supportrar har liksom tagit fram där. Jag såg på någon svenska fansforum och fick bli inpingad på Twitter där. Det verkar ju som att det har gått åt helvete för de flesta lagen som har missat cupen sen i det allsvenska seriespelet. Men i den här uträkningen så ska man ju säga att då var det ju många förväntade bottenlag eller förväntade nedre halvanlag som har missat kuppen, och det var många av dem som hade haft det kämpigt, kvalat, åkt ur och så vidare. Elfsborg är en annan typ av klubb, och den gången någon klubb som är lite mer topp, Malmö FF, missade svenska cupen. Jag kommer inte ihåg över vilket tidsspann vi tittade här, men det var väl en 5-6 år tillbaka i alla fall. Då vann Malmö FF SM-guld. Så jag såg någon Elfsborg där som, ja, det blir sluta väl med SM-guld här då.
Ja, slutsatsen har det där. Det är väl att Elfsborg antingen åker ur, ja, eller vinner SM-guld.
Ja, det är högt eller lågt där. Det kommer bli...
Intern match, tuff träningsmatchmotstånd. Då kommer ju då startelva utkristalliseras lite mer, Joel. Men om du får spekulera här, hur kommer liksom Elfsborgs startelva se ut 2023? Och nu vill jag inte ha några tveksamheter, utan jag vill ha liksom tydliga skott från höften på varje position.
Inga tveksamheter, skott från höften. Men det blir intressant att se mot Bröndby, för förra året så spelade Jimmy Thelin en ganska ordinarie elva redan från första försäsongsmatchen. Startelvan tror jag kommer se ut som så att Hakon Valdimarsson kommer stå i mål, och så en fyrbackslinje med Johan Larsson, Gustav Lagerbielke, Sebastian Holmén och Niklas Hult.
En bra jävla fyrbackslinje.
Den är
både offensivt och defensivt bra.
Ja. Shit, så får vi se hur Lagerbielke smälter in i det här nu. Han lyckades ju inte alls i Elfsborg i våras, nej, när han fick spela ändå en 6-7 matcher. Sen var han ju väldigt bra i Degerfors. Där har de ju folk bakom också. Sen numera så spelar ju Elfsborg 4-2-3-1 kan man säga, och då kommer troligen André Römer, eller han kommer ju spela om han är frisk, bredvid, jag säger, Noah Söderberg. Och sen ett offensivt treman av mitt fält med Alexander Bernhardsson, Michael Beidou och Jakob Ondrejka.
Ja, anfallare, ja, det sista va?
Ja, det var ju de tre offensiva spelarna, ja. Och sen har du en central forward också som... Ja, där,
jag vet, vem fan, blir det?
Om jag kan vara så det? Konkret där. Om jag skjuter från höften så säger jag Per Fricken då till slut.
Fricka då,
det är underbart. I alla fall allsvenska premiär mot Häcken 4 april.
Hur fan ska han Gudjonsen, Aga, Cooper Love, ja, och kan alla vara kvar? Verkligen?
Nej, det kan inte alla.
Nej.
Jag skulle gissa att Sven Gudjonsen blir såld, okay, om det finns intresse. Och sen kan det bli någon utlåning också av någon av de andra två. Mm. Frick tror jag blir kvar, men han kommer ju finnas. Det som är bra med Frick är att han kommer ju finnas med vår tvåa. Han kommer inte liksom gå till Fredrik Risp, sin agent, och säga att nu måste jag bort liksom. Utan han kommer ju köra på. Så att det är ju tacksamt på det sättet,
ja, ja.
Problemet är att det finns inte den här givna ettan. Du har liksom inte en Jerry Meyer förra året till exempel. Nej. Som alla visste att han kommer spela nia liksom. Det är väl det som är lite problemet. Men bredden är ju väldigt stor.
Det är en bra elva, Filip, det där.
Det är en väldigt bra elva måste jag säga. Alltså som vi sa, backlinjen, Valdimarsson i mål tyckte jag har gjort det bra, det man sa av honom förra året. Tim Rönning, ryker han eller han stannar som andra keeper eller vad tror man?
Ja, återstår att se. Ja. De två är ungefär lika bra.
Ja, så där, ja, om Rönning stannar också, de jävla konkurrens där med. Sen det är väl mittfältet, även om Baidoo och Römer tycker jag är ganska underskattad faktiskt. Han får inte så jättemycket cred, men han blir jag ofta imponerad av i liksom bygga anfall och kombinationsspel och sånt där. Och sen Noah Söderberg har väl sett lite för lite av liksom, men det är väl en coming man har man väl förstått. Men det är väl kanske ändå mittfältet som man känner kanske att där är inte riktigt samma klass som
Nej, det har jag varit inne på tidigare också, att jag tycker att det behövs en central mittfältare. Mm. Men det verkar inte riktigt som att de är inne på det just nu. Noah Söderberg konkurrerar med Boateng där då,
ja,
som är lite opolerad och, ja, en del kort och skadebenägen och sådär.
Mm.
Svajig, så att håller med.
Bra tydlighet ändå i elvan där, tycker jag. Jag tror att de flesta fick med sig vad du menar och hur den förmodligen kommer att bli. Vi får se om du får rätt. Du ska få fortsätta att lägga ut texten här, Joel, för du var ju även på plats på de regerande allsvenska mästarnas matchpremiär, för den spelades ju också i Borås. Var har jag ingen aning om, men det var mot Norrby IF. Var fan var det någonstans? Var det den här ryda fotbollshallen eller allt händer där?
Den här gigantiska hallen som du är så imponerad av.
Och du har varit där någon gång, Filip?
Ja, någon gång har jag varit där, men det är länge.
Jävla schabrak, de har byggt mitt ute ingenstans där.
Hur är det? Är det någon värme där i? Eller? Nej, det är lite så. Okay, nej, det är kallt. Okay.
Ja, det är rätt rått där, det är jacka
då behöver
på.
Då
liksom.
Sträva efter att åka dit.
Men det är varmare än ett blåshålet Borås Arena. Liksom.
Ja,
så att, ja. Ja, men precis. Jag var på Norrby i Häcken. Mm. En match med två ansikten, kan man säga. Häcken börjar ju... matchen med ett liksom, lag reservbetonat, juniorbetonat första 30. Såg väl inte så där lysande ut, även om det blixtrade till lite grann. Blair Turgott spelade ju centralt i kedjan där och gjorde väl inte så jättemycket väsen av sig. Han hade något läge. Annars blev jag rätt imponerad av Sebastian Tipura på centralt mittfält 0-4. Som gjorde ett snyggt mål också i första halvlek. Han var duktig. Lite Gustav Berggren vi började med honom. Andra halvlek, då kom ju liksom
artilleriet.
Ja, herregud, alltså det tog 10-15 sekunder sen hade Benny Traoré hängt en kasse liksom. Det var Rygaard till Simon, Gustafsson till Samuel, till Simon, skott och så retur liksom. Ja, det var Martin Foyston, assisterande tränaren, var inne på det efteråt att det är liksom, det här är vad relationer på plan gör med ett lag liksom. Alltså det var ruggigt när de kom in, hur det förändrades.
Han pratade inför, för jag var ju nere på träningarna inför där, för detta var ju också precis när Alexander Jeremejeff blev såld då till Panathinaikos, eller de aktiverade den här klausulen då, men då pratade ju Foyston dels om det, hur de ska ersätta honom, och dels om att de måste hitta tillbaka till sina relationer och att det kan ta längre tid än vad man kan tro, men det låter ju som att det tog 15 sekunder av andra halvlek då.
Ja, jag kan säga att när det gäller, framförallt när det gäller de här tre mittfältarna, så är det ingen relation som har varit frostig under vintern, det kan man inte säga. Det var faktiskt otroligt roligt att se på den typen av match också. Det är klart man såg Häcken förra året, men just kontrasterna från första halvlek är otroligt högklass. Men även Sadik var bra liksom, och Benny Traoré som jag nämnde var bra. Så att, men Norrby var faktiskt ganska liksom stabila, och Foyston var imponerad av dem, så att det var liksom inte vilket dussinmotstånd som helst, de bara städade av. Men det är klart att de slappnade av lite när matchen var klar, men nej, Häcken, de ser redan vassa ut skulle jag säga.
Men låt oss stanna lite där bara med för Alexander Jeremejeff som ju försvinner då, och nu fick Blair Turgott en halvlek, Benny Traoré den andra halvleken. Traoré då, vad jag förstår, spelade med bättre medspelare helt enkelt. Var det som gjorde att han såg så mycket bättre ut än Turgott, eller håller han med mycket högre kvalitet utifrån vad du såg i den matchen?
Ja, men det ska ju in i ekvationen såklart, att han spelar med sämre spelare, men jag skulle ändå säga att det är lite fördel Benny Traoré ändå, för han var liksom, alltså båda hans mål var ju i princip returer. Han var liksom där på hugget och väldigt spelsugen när han var skadad förra året, så klart att han har ju mycket och han vill visa upp liksom. Men jag säger ändå fördel honom. Han är ju dessutom massa år yngre. Så att det finns ju en försäljningspotential också som man gärna har med i den delen också.
Han var ju stekhet på marknaden innan. Han hade ju inte gjort mycket i Häcken. Men ändå, man såg ju ändå den enorma potentialen. Så det var ju många klubbar som visade intresse för honom. Och sen så gick han sönder. Och så börjar man ju om lite grann. Men det är klart att de vill boosta upp honom, tänker jag.
Men blir det då? Blir de kommer gå på? Är det Traoré, Turgott, eller tar de in en, gör de liksom en tung värvning här, Häcken? De har ju inte gjort någonting hittills.
Det är svårt att säga. Alltså, jag tror ju att de tror, alltså Turgott tror jag inte blir deras första alternativ liksom. Det är väl lite kanske att de vill se Traoré, vad han kan nå för nivåer här under försäsong, kanske i kuppen och sådär, och att man håller lite på det, skulle jag kunna tänka mig. Men det är klart, ja, Champions League, han har kommit tillbaka från skada. Ja, alternativet att ta in en tung värvning, det ligger nog ändå ganska nära till hands, tänker jag i alla fall.
De hade ju ett par provspelare då, men nu alla kom ju inte till spel där. Albin Skoglund, som du har följt i Utsikten, Filip, fick ju någon känning precis innan, så han var aldrig med i matchen. Däremot den här kanadensan då var väl med, Joel. Har du uppfattat något av honom, eller?
Kwasi Poku, va?
Ja, Poku.
Poku, just det. Han var ju mittback.
Mittback, han är ju vänsterback va?
Ja, precis, men han spelar faktiskt mittback.
Ja, hur gick det då?
Du har inte missuppfattat det.
Nej, för fan, han är vänsterback 100%. Fast han kan spela in i mittfältet också. Men mittback har dock inte hört att han kan spela.
Han funkar överallt.
Ja, det var allround kan han likt det.
Han såg väl inte sådär lysande ut som mittback och det jag såg. De släppte in ett par mål där mot Division 1-motstånd. Liksom i första halvlek var rätt sårbara på kontringar och sådär. Så att det jag noterade var väl att inte riktigt hundra.
Jag tror inte att de kommer ta in honom. Jag tror att de använder honom mycket för att titta på någon form av nivå på den kanadensiska ligan nu när det verkar gå en liten trend att titta åt det hållet. För jag vet att när jag skulle intervjua honom så var det lite känsligt. Jag skulle helst inte skriva att han var en provspelare utan att han var liksom med och tränade ungefär. Och det är väl för att inte kanske han, agentteamet runt honom vill att det ska bli något negativt att han har provtränat och inte fått ett kontrakt, så jag tror att det varit väldigt löst i konturerna det här liksom, att han har varit där, utan mest handlar det nog för dem att bilda sig en uppfattning om den kanadensiska ligan, vad den håller för kvalitet.
Ja, så låter som ett rimligt resonemang, om han känns alltså att han är så långt borta, men sen hade det väl egentligen varit roligt att sett honom då som vänsterback, om det är liksom hans bästa position, men det låter väl inte som att det blir någon värvning där liksom.
Startelvan på Häcken då när cupen allsvenskan drar igång här, behåller de det här laget, då är det väl egentligen bara anfallspositionen som är ett frågetecken, annars kör de väl, det finns väl inget att ändra på där liksom.
Nej.
Det blir väl Hovgård och Hammar och Abrahamsson i målet och mittfältet fjolårets bästa och så vidare så att säga.
Ja, precis, det är väl liksom ytterback där, Totland eller Fridriksson, vem som ska hålla högerbackspositionen. Kristoffer Lund kommer ju vara vänsterback så länge han är kvar, och han verkar ju bli kvar som det ser ut nu i alla fall. Sen är det ju Ibrahim Sadiq, jag tyckte Expressen skrev någonting om att det fanns något intresse för honom från om det var Polen eller vad det är, vad händer där, men annars blir det väl Traoré, Sadiq och jag vet inte Uddenäs
eller Lars liksom, Olden Larsen.
Ja, precis. Känns väl ändå som att Uddenäs får liksom en ny chans igen, det är ju ändå deras egen spelare, fullt en ung egen spelare som verkligen tror på det.
Hur såg han ut, Joel? Ja, tänkte du något på honom? Eller?
Ja, han spelade ju med reservelvan så att säga.
Första halvan.
Ja, Larsen spelade andra. Ja.
Okej, en indikation.
Ja, får man säga.
Lite så faktiskt. Och jag tyckte Uddenäs såg, ja, men han visade prov på det här några gånger där, liksom det han har, han bryter in från höger och försöker avsluta med vänster. Han hade något skott som var tätt över och sådär, men 30 minuter i Rydahallen i januari, det är svårt att dra några större växlar, men jag noterar i alla fall att det var Larsen som spelade i andra halvlek.
En spaning är god som någon. Har du fler från den här matchen eller ska vi lämna BK Häcken?
Ja, vi kan nog lämna Häcken.
Nu gör vi det och går över till BK Häcken FF istället, det vill säga då det damallsvenska laget som ju besegrade Alingsås planenligt med 5-0 i sin träningsmatchpremiär som väl spelades samtidigt, och det var ju kul för dem. Samtidigt har dock Svenska fotbollsförbundet nu startat en utredning kring den här segdragna historien om deras, att de spelar på en helt annan licens som alltså inte är BK Häcken utan som är den här Kopparbergs Göteborgs licens egentligen, men att BK Häcken har tagit över administrationen för laget. Nu blir det en fråga för Svenska fotbollsförbundet att utreda, och det beror ju helt enkelt på att det ursprungliga BK Häcken, de laget har ju gått upp i elitettan, så nu har ju liksom BK Häcken då plötsligt två lag i elitfotbollen. Ska man kunna ha två lag i elitfotbollen? Tänk om det här laget nu går upp i allsvenskan, då ska Häcken liksom ha någonstans två lag i allsvenskan. Vad säger du, Filip?
Nej, rakt svar nej, tycker jag.
Ja, Joel?
Nej. Jag tycker inte det heller, men
mer tveksamt där eller?
Han kanske kom lite överraskande frågan, men men är du som var tvärsäker då, Filip?
Nej, men jag tycker bara det känns fel. Alltså jag är lite halvt allergisk mot alla de här samarbeten. Liksom jag tycker det urvattnar fotbollen och det är för mycket. Alltså fan, en klubb, ett lag, det ska liksom vara för den klubben, det laget. Det ska inte användas som någon slags sidoprojekt. Alltså typ det här Bajen gör nu med Hammarby talangförening där. Så jag avskyr det. Nej, men man ser det ju mer och mer på olika håll. BK Olympic, MFF använder dem liksom och sådär. Men ja, jag förstår ju vinningen för klubbarna, men nej, att framförallt liksom att man är i de två högsta serierna med alltså nej.
För släpper man det så, då skulle ju, alltså, man ska ju, måste ju alltid liksom dra de här resonemangen till sin spets. Jag menar, tillåter du två så är det inget som hindrar att du har tre.
Nej, nej, precis.
Fyra,
nej,
man med FF helt plötsligt har fyra lag någonstans.
Ja,
liksom.
Precis. Är det det vi vill? Liksom?
Nej, precis. Är det, och då det? Får man ju helt enkelt kliva in och försöka stävja det på något sätt. Då, för att nu hamnar det ju då i någon form av gråzon när man kan göra så här som Häcken gör.
Ja, och till slut kan ju landa i det att liksom damallsvenskan, där blir liksom de bästa lagen och sen blir deras B-lag allihop i elitettan. Att Blåvitt och Malmö och alla möjliga lag har lag i elitettan, så blir serierna identiska liksom klubbmässigt.
Och det blir ju mardröm, liksom det kväver ju alla som drömmer nerifrån liksom. Och det skulle ju kunna bli så på här sidan också på sikt om det skulle etablera sig ett, liksom ett sånt mönster på damsidan, och nej, det vore ju bara negativt.
Skulle nu då Svenska fotbollsförbundet på något sätt hitta något sätt då och sätta käppar i hjulen för det Häcken gör, då hamnar de ju i en extremt komplicerad situation, eftersom de har ju redan gjort, de har ju liksom sitt lag då som de inte styr licensmässigt i allsvenskan. De kan ju inte göra så jävla mycket åt det liksom, att det är på det sättet. Så jag vet inte riktigt vad Häcken ska göra om fotbollsförbundet kommer med ett skarpt svar här. Det tror jag inte heller de själva riktigt vet, för att alltså, det går inte att flytta över, utan jag menar, BK Häcken FF, det laget som spelar i damallsvenskan, de är på en annan licens, och den licensen har inget med Häcken att göra liksom, utan de har ju sitt damlag i ettan. Det blir jätteknivigt för dem ifall Svenska fotbollsförbundet hittar något sätt och säga att nej, men så här kan ni inte ha det.
Nej, jag bara instämmer i det du säger egentligen. Jag har inte så mycket mer att tillägga så, men det, nej, jag gillar inte det i alla fall.
Det finns en annan intressant diskussion där som jag tog upp med Gerard Sager då, en legendar inom Svenska fotbollsförbundets regelnämnder och tävlingskommittéer och sånt, som jag ställde till honom med en artikel som ligger ut nu. Det är att om BK Häcken FF skulle vinna allsvenskan, alltså damallsvenska laget, var hamnar den titeln då? Det är en rätt intressant fråga, för den hamnar ju inte hos Häcken, utan den är ju kvar på den gamla licensen.
Den hamnar ju ute i Landvetter då?
Ja, men ungefär, så den handlar ju om, hamnar ju där den här licensen en gång. Det är ju där den liksom titeln ligger. Oh. Så att det är fan tveksamt ens om de kan tillgodoräkna sig ett guld om de vinner där. Det undrar jag om de tänkte på när de gjorde det här.
Nej, det vore kul att bara se om det verkligen händer. Liksom, ja. Vad sker?
Och enligt Sager då så är titelräkningssystemet är inte reglerat i Svenska fotbollsförbundets regelverk, utan det är klubbarnas eget. Det är liksom upp till klubbarna själva då och räkna titlar. Så det finns heller liksom ingen praxis var titlar ska ligga. Det är liksom inget som fotbollsförbundets regelverk spänner över att det ska vara på ett visst sätt, utan det är egentligen bara sånt som klubbarna själva gör. Vi har si och så många titlar liksom. Sidospår, vi lämnar BK Häcken FF och den diskussionen där, den lär fortsätta. Själv var jag ju på plats på Vallala IP som sagt då, när du satt inne på Skandinavium och värvde dig, så stod jag där och frös när IFK Göteborg körde över Degerfors med 4-1. Det man ska då säga här, det var ju att Blåvitt ställde upp med i princip bästa laget, eller det bästa laget de kunde få ihop. Marcus Berg och några till var ju inte med, men de matchade det bästa de hade från start, medan Degerfors då körde lite den här Häcken-style då, att de hade två olika älvor, ingen helt ordinarie utan lite blandat och en lite bättre möjligen. Så det ska man ju ha med sig när man värderar den här segern. Och jag var där som sagt, jag såg matchen, så att det egentligen är lättare om ni skjuter av lite frågor om ni vill veta något om hur Blåvitt såg ut, så kan jag försöka svara på det.
Ja, jag har bara sett lite delar av den i efterhand så där, men ja, jag är lite så här, jag har sett många som har berömt Hussein Kanail, men det gjorde inte du.
Nej, och det är intressant, för att Kanail var jättebra när han kom ut på kanten. Han var inte bra när han var i mitten. Och vilken position har han i det här nya spelsystemet? Jo, Blåvitt spelar ju numera 4-2-3-1 och han är någon form av tia där. Och då ligger man ju centralt och fiskar. Och där hade han stora problem när det blir trångt och tajt och hur han ska agera där. Men emellanåt liksom så gled han ut på kanten liksom, hamnade i sina en mot en situationer. Och där var han ju jättefin liksom. Då slog han ju sin motståndare varje gång. Så att när han blixtrar till så gör han det ute på kanten. Och det ger mig lite vatten på min kvarn. För jag är lite tveksam till att han kommer hantera den här nummer 10-rollen. Och ser man honom här i den här matchen då ser han, men man ju mycket riktigt att han är mycket bättre när han kommer ut på kanten. Så frågan är om de inte ska tänka om lite där hur de ska använda honom och faktiskt ha honom där han kommer allra bäst i sin rätt.
Men man kan ju vända lite på det också, att han kanske ska vara en så flexibel tia som rör sig över stora ytor, och att någon annan flyttar in i den ytan, liksom tia-rollen.
Så kan det vara, men då blir det lite låg verkningsgrad tycker jag på honom. Då hade han ju, han hade ju som sagt nu då 2-3 bra aktioner på vad han nu spelar liksom 70 minuter. Det kanske är lite för lite då, jämfört med om han hela tiden kan vara ett hot på kanten. Så att där det kommer, när jag ska dra min tänkbara startelva kring Blåvitt, så har jag en liten tanke hur de skulle kunna göra det.
Var Elias Hagen den här spelmotorn som han ska vara?
Hagen var jättebra när det går fort och det finns ytor, och Blåvitt flyttade boll mot ett osamlat försvar. Då var det lite, då fick man lite känsla av att de försöker göra någon form av copy-paste på Häcken, som ju flyttade boll extremt snabbt över planen utan att ha så snabba spelare. Där blir Hagen jättenyttig när han bara liksom kan ta emot, vända upp, spela vidare på löpande spelare. Var han inte alls imponerade på mig på, det är ju mot ett samlat försvar, när han blir lite stillastående, när det blir lite mindre ytor och så, då tyckte jag han såg ganska liksom kantig och inte jättetrygg med bollen ut. Men det kan ju bero på att det var januari, det vet jag inte riktigt, men det kändes som att han hade en väldigt tydlig spets i just det här när det går fort, vända upp, spela vidare där och fylla på och röra sig över stora ytor. Där är han bra liksom, när det blir liksom kompakt och trångt och du ska liksom lirka upp en samlat motstånd där försvar, då var han ju inte mer kreativ än Gustav Svensson, och det säger jag inte som någon sågning, för jag tycker Gustav Svensson håller ganska hög kvalitet på allsvensk nivå på det också.
Ja, det är ju intressant, men jag, fan, som sagt, för stora växlar här, vi får passa oss för det tror jag. Jag tror Hagen mycket väl kan ha mycket mer att ge, men det är ju ändå intressanta alltså spaningar du gör på den fronten. De unga, riktigt unga grabbarna, Felix Eriksson kom in, läste att han hade varit rätt så bra också, ser hans framspelning till Linus Karlstrand som också var bra. Är de redo att konkurrera redan i år?
Ja, Karlstrand, undrar om han inte kan vara det om han fortsätter göra mål. Han var ju riktigt valpig i första halvlek och hade väldiga problem med att ta in bollen eftersom han låg som anfallsspets där och någon slags referenspunkt i vissa uppspel och så här. Det klarar han ju absolut inte, men när han väl fick sina målchanser så han är ju en fantastisk avslutare alltså. Det är ju jävligt kittlande att försöka ha honom på planen. Men då måste de ju lösa det här med, för att Marcus Berg ska ju vara där också liksom. Och där kommer jag återkomma in på min startelva här om ett tag.
Jag kan ana var detta ska backa.
Hur man ska kunna använda det här. För jag menar, har du en sån avslutare, ung också, som gör mål liksom. Alltså en ung fotbollsspelare som gör en jävla massa mål, det är en otrolig försäljningspotential. Kan man ha honom på planen i den rollen där han gör massa mål, då finns det ju så oerhört många vinster på det. Men han är väldigt, väldigt valpig när man ser honom i mottagningen i spelet och det här. Alltså där, och det kanske inte är så konstigt, men det är ju en gudabenådad avslutare. Så där, ja, som sagt, när jag kommer till min startelva om en stund så kommer det bli intressant.
Han får växa lite här, så kanske han är redo lagom till premiären. Vad är det mer man är nyfiken på? Sebastian Olsson tycker jag har sett otroligt fin ut på träningarna. Jag tyckte att han var på en väldigt hög nivå tidigt.
Han var den som imponerade mest skulle jag säga.
Ja, det var så.
Ja, det tycker jag. Och han ger ju också, de pratar ju om att de vill öka sitt bollinnehav, och man ska inte underskatta ytterbackarnas betydelse i att klara att hålla i bollen ofta liksom. Så har du en snabb ytterback som är bra på att försvara, men så ska du bygga eget spel, bollen kommer ut där, Emil Salomon som kanske inte ser bolltryck, ja då dör det lite där liksom. Får du in Sebastian Olsson där nu, som ju är det tydliga valet, Salomon spelade ju högerytter eftersom Markovic var borta då, så Sebastian Olsson och den här Trondsen då på andra sidan, som också ska vara väldigt bolltrygg, han är ju inte klar för spelen då. Jag tror att det kommer däremot ge IFK Göteborg en helt annan dimension i sitt possessionspel när de får två. Kalle Johansson, mittback, är ju inte världens bolltryggaste mittback. Så, men kan du då avlasta med två bolltrygga ytterbackar, så kommer det betyda oerhört mycket.
Jag tycker ändå Kalle har blivit bättre med bollen. Om man jämför med när han kom från Falkenberg, då såg jag nästan honom bara som en liksom duell- och huvudspelare. Men jag tycker ändå, framförallt i fjol, tycker jag han utvecklades med bollen. Så där känns det som att de har något att bygga av. Hur mycket av det nya Blåvitt såg man då? Även om Stare har tonat ner det där lite så här i någon tid.
Ja, det det var så här, man kan säga om det här att de, man ser ju att de letar efter det, men besluten kommer inte naturligt eftersom de vill liksom, de vill ju göra någon form av kombination, de vill ju både kunna anfalla snabbt, men de vill kunna vara tillräckligt bekväma så att de klarar av att ha ett bollinnehav även när de inte kan anfalla snabbt. Och man såg ju här när de ska värdera mellan de två delarna. Ska vi gå snabbt eller ska vi vila och försöka hålla i bollen? Det där blev ofta ganska fel. Beslutsfattandet blev fel. Men det lägger jag helt på kontot att det liksom är tidigt på säsongen. Man försöker göra något delvis nytt. Alla måste bli mer bekväma i sina roller. Alla måste vara med på när man ska göra vad liksom. Stare var ju skogstokig många gånger på Johan Bångsbo för att han liksom vänder om, spelar hem till målvakten istället för liksom instinktivt upp med blicken och söka den snabba liksom. Alltså att den värderingen satt inte 100% på ganska många spelare. Och det är väl för att de försöker göra något nytt som alla måste vara med på. Jag menar, vi såg ju hur jävla samspelta Häcken var i fjol till exempel. De fick ju till det här hela tiden. Och som sagt, det är lite av ett copy-paste på Häckens spel det Blåvitt försöker göra.
Mm. Ja, alltså, och det där är väl också, det är ju lätt, man sitter fast i sina gamla, men Blåvitt spelar ju ganska mycket med hängsle livrem liksom, att Bångsbo vänder hem då liksom instinktivt, det måste man ju få bort, för han fattar ju att Stara är extremt noga på att liksom trycka på att han ska använda, för han är ju fan bäst i laget på att hitta de där liksom passningarna kanske.
Ja, och ju bättre han är så är det ju också en försäljningspotential i honom, om han blir väldigt bra, man kan utveckla honom, så man ska inte se det som något negativt att Stara skäller just på Bångsbo. Nej. Det handlar ju liksom om att bygga honom.
Ja.
Har du något, Joel, du funderar på som du vill veta?
Nej, jag tänkte fråga hur förbannad Stari var, men du kommer ju in på det också. Men det var ju en följetong under den matchen, tycker han.
Ja, jo, det han sparkar ju liksom i den här avbytarbåset i stolpar och grejer där liksom.
Var så illa.
Dundertaggad.
Första försäsongsmatchen.
Hur är det med hans röst? Den har varit väldigt...
Ja, han hävdar ju att han gick in i väggen med rösten där det första han gjorde när han kom tillbaka då, men det ska tydligen inte vara någon fara. Och nu var det inget, nu som sagt, nu hördes han och sparka och lät och så att du sa att man ska inte dra för stora växlar tidigt på försäsongen. Det snacket gav inte Stare mycket för, kanske han ville se leverans. Och det är väl bra att man höjer ribban.
Absolut, herregud, det är helt rätt inställning.
Jag ska dra elvan här då. Dahlberg i mål, Sebastian Olsson, Carl Johansson, Johan Bångsbo, Anders Trondsen kommer vara fyrbackslinjen, alla är friska. Mittfältet då, två sittande, Elias Hagen och Gustav Svensson. Framför, och nu kommer vi då till mina egna liksom, de där är givna, de första jag läste, de här blir lite mer spekulativt. Eman Markovic till höger, Marcus Berg som tia, Hussein Kanej ute på kanten, vänsterkanten, och så Linus Karlstrand då på topp. Då får man in Kanej i laget, men inte som tia, för det håller han inte riktigt. Du får in Linus Karlstrand i den enda positionen han kan spela egentligen, för jag skulle annars köra av honom, han ska ju vara så nära målet som möjligt. Och Berg får kliva ner liksom och på ålderns höst ta en lite mer liksom annorlunda position som tia där liksom, vilket han borde klara, och när jag var uppe på Kamratgården och, så, och pratade med honom så var han själv inne på att han kan hantera olika roller, så att jag tror att spelar du så där då får du ut maximalt av spelartyperna i den här formationen. Då blir det väldigt likt ett 4-4-2 förvisso, eftersom du får en anfallare i tia rollen och inte en mittfältare, men jag tror att det är bäst.
Mm. Ja, det återstår att se. Jag tycker du fan alltså Kanej, du kan ju inte radera ut honom som 10 efter en match, Robin. Det går ju inte.
Ja, men jag har ju med han i laget. Men de har ju inget riktigt alternativ.
Jag gillar ju din elva alltså, så sätt. Och jag tror Marcus Berg också skulle... Benen är lite segare, han är ju inte den som ligger på rulle längre, och om de ska ha ett snabbt spel så, nu är han ju inte toklångsam, men det är ju jag tror de vinner ganska mycket på att få in en sån som Linus Karlstrand. Alltså Berg var ju väldigt bra och gjorde Oskar Willemsson väldigt bra när de två fick spela tillsammans, och jag tror att Berg och Karlstrand skulle kunna bygga något liknande, även om det innebär att Berg droppar lite mer i en sån här formation.
Men vad ska du göra av Kanej annars?
Nej, men då får han ju vara till vänster, det är ju de alternativen vi har att spela med, det är mer jag är inne på det att man kan inte ska döda idén Kanel som tia än. Gustav Norlin gjorde väl ändå, vad var det, 17 poäng i fjol eller 15 poäng eller någonting. Sen har jag väl också lite svårt att se att han ska upprepa den bedriften, men jag gillar elvan ändå alltså. Absolut.
Med tanke på hur bra Marcus Berg var som nia i fjol, så känns det som att Linus Karlstrand ska nog, ja, han får göra en riktigt bra fas om han ska gå in som nia, att de ska flytta ner Berg, för jag undrar hur det påverkar hans liksom kropp och sådär, att spela tia i Allsvenskan. Det kanske är bättre för hans fysik att spela tia än nia.
Ja, det beror ju lite på hur man lägger upp pressspel och så. Du kan ju spela pressspel att du liksom får jaga mindre om du ligger som tia, och att då Karlstrand får springa liksom och ta första stöten där och vara den som löper mer. Och jag menar, han är ju ung och stark, så att han ska ju kunna springa mycket, så att det kan ju också faktiskt vara ett sätt liksom att spara Berg lite grann. Det beror ju lite på hur man organiserar det, så att det kan ju vara en vinst faktiskt, även om jag håller med dig om att Berg var jävligt bra som nia förra året.
Och han är jävligt bra i just försvarsspel. Stare, jag vet när man prata någon gång om Marcus Bergs färdigheter, så var ändå det första Micke Stare sa, det var hur bra han var på att styra försvarsspelet liksom och använda sig i försvarsspelet. Så,
men han kan ju styra Karlstrand.
Ja, absolut.
Karlstrand springer.
Ja, såklart.
Men det låter lite som att vi, när det väl blir maj, juni där, då är Blåvitt tillbaka i 4-4-2 i helgen. Karlstrand är det bra. Det är liksom Kalle. En möter och en löper i djupled och så är det...
Ja. Och en lång boll från Kalle.
Nej, fan, nu får de inte hamna där. Nu får de ta nästa steg här.
Ja, du ska väl på deras nästa match.
Ja, det är väl tanken.
Så du får väl följa upp detta och får vi se hur de gör där. Om ni inte har fler frågor om Blåvitt, så kan vi släppa dem där också och gå över till ÖIS. Och guys faktiskt, för att där har ju inte spelats några matcher. Det ska spelas, och vi ska spela en match, vi ska komma in på den också. De ska ha sin försäsongsmatchpremiär, men däremot har det varit en omdiskuterad övergång här mellan ÖIS och guys. Alexander Ahl Holmström som ju lämnar rödblått för grönsvart. Hänger det här på något vis ihop med att det har varit liksom turbulent kring Elias Gustafsson, och att nu börjar liksom spelarna tycka att han behandlades dåligt, eller är det här med liksom att Jeffrey Aubyn kommer in med nya spelare och de blir utkonkurrerade, eller vad är själva anledningen till att han gör den här flytten? För att den gör man väl inte om det inte finns en god anledning. Det är ju lite känsligt att gå där, de ligger i samma serie dessutom. Så.
Ja, absolut, det är klart att det är sen har ju många spelare gjort den flytten, men det är alltid väldigt känsligt när man byter från ÖIS till GAIS eller GAIS till ÖIS, just eftersom de under nästan 10 års tid har legat och fightats, undantaget någon säsong här och där, så har de ju fightats i Superettan. Det har ju blivit en uppbyggd rivalitet mellan dem när de inte har mött Blåvitt så ofta som de har gjort. Att det har någonting med Elias Gustafsson att göra, det tror jag absolut inte. Jag tror att det har att göra med att Alexander Ahl Holmström fick inte riktigt chansen i ÖIS i fjol. Han passade inte riktigt in i Dan Ivarssons typ av fotboll. Brynjar Gunnarsson kom en helt annan fotboll som kanske passade honom lite bättre, lite mer röj, lite mer kriga. Men det var ganska oorganiserat anfallsspel, och hans absoluta styrka är kanske inte liksom spelförståelse och teknik och liksom möta och sådär, utan det där är ett kraftpaket som bara dundrar framåt. Och jag tror att när Jeffrey Aubyn kommer in och de norpar Noah Kristoffersson, så tror jag inte riktigt där finns plats för Alexander Ahl Holmström, och då skulle Ahl Holmström sitta ytterligare en sån här säsong i ÖIS där han inte får spela särskilt mycket. Jag tror han gjorde 4 starter i Superettan eller någonting, och det är ju inte han nöjd med. Han kom ändå från AFC Eskilstuna där han hade gjort 9 mål på 15 matcher under första halvan 2021. Det var liksom en prestigevärmning. Det där var liksom en potentiell skyttekung i Superettan som ÖIS plockade in förra vintern. Men det blev helt fel. GAIS har å sin sida då en lucka, har länge sökt efter en utpräglad nia. Det har varit mycket så här, vi måste ha någon lite mer större spelare som ändå har fart. Förra säsongen så var det ju många som, då körde man ju ofta Michael Cargbo som central, eller Julius Lindberg, det är lite mindre spelare, mer tekniska spelare. Men man hade inte den där riktiga killen. Man tänker väl att i år så behöver man det. Det har ropats tidigare efter Simon Alexandersson som spelade i GAIS 2021, men det är ju mer en renodlad target, stor in i straffområdet och liksom bufflar och bra på att ta emot, men han har inget tempo i kroppen överhuvudtaget. Ahl Holmström är ju ganska snabb trots att han är storväxt liksom. Så jag tror för hans del så tror jag bara att han såg GAIS som ett perfekt faktiskt alternativ med den fotboll som Fredrik Holmberg spelar, för han spelar lite mer Häcken, alltså inspirerad fotboll också. Det har ju varit liksom Liverpool har ju varit deras riktmärke, det här fart, men ändå med ganska mycket kontroll. ÖIS kommer ju också spela på ett snarlikt sätt, men de har ju som sagt då redan Noah Kristoffersson, Alexander Ahlholmström har mycket större chans att få speltid i GAIS och kunna bli en viktig spelare.
Men det var någon, var det inte någon lagkamrat från ÖIS som skrev på Twitter om att det här var den bästa bästa nian, det lät ju bästa nian han hade spelat, men
absolut
i princip liksom.
Herman Sjögrell skrev ju på Twitter att det var en av de bästa nion han har spelat med. Kevin Ackerman var strax därefter och skrev att jag håller med liksom, så de tog ju tydlig ställning där.
Är det
att,
samma agentfirmor eller vad handlar
det om? Nu får jag tänka lite här, jag är osäker på den, men nej, men jag tror att de har en ganska fin relation, liksom bra kompisar och sådär, men jag vet ju om att det är många som i träningsmiljö, alla möjliga spelare i ÖIS som jag kanske inte ser som Al Holmströms närmsta polar sådär, som också har hyllat honom och sett en potential. Haglin Sangré minns jag förra våren sa att alltså, han är ett monster Alexander på träning, alltså du kan knappt ta bollen från, alltså han är så jävla bra, får vi igång honom kommer han bli grym liksom, och sen så hamnar han i kylan och kom helt bort sig med timing och sådär. Inför kvalet Daniel Paulsson, är det någon som kommer avgöra det här så är det Alexander Al Holmström, då hade han inte spelat på fan hur länge som helst, men ändå så såg de ju någonting i honom, så jag tror faktiskt att det är, jag kan tänka mig att det är lite spelare i truppen som är lite missnöjda med att han försvinner. Noah Kristoffersson i all ära, han gjorde en fantastisk säsong i ettan och öste in mål där, och han tror jag blir helt perfekt för ÖIS, men jag tror att han har inte bevisat sig på superettanivå. Det hade varit rätt skönt att ha Alexander Al Holmström där bakom och alternera med, men nu är han på grönsvarta sidan av motorvägen istället.
Ja, vilken är det?
Ja, det, vad blir det? Det blir norrsidan då väl?
Jajamän.
Gör han succé i GAIS, Alexander Al Holmström, Joel?
Ja, det gör han.
Det var ett rakt och tydligt svar, det är bra. Går vi över till nästa fråga då, om du inte vill utveckla det?
Nej.
Elias Gustafsson nämnde jag ju lite grann där, Filip. Den storyn vreds ju i alla fall ytterligare ett varv när Samuel Gustafsson, hans bror då, gick ut och totalsåg ÖIS och de supportrar som bidrog till det här drevet. Jag tycker att Samuel var ganska spot on där, och han är ju jävligt smart, och därigenom vågar han ju använda ganska starka ord om den här då känsliga historien. Dessutom är han ju landslagsman, så att den här kritiken måste väl ändå vara ganska tuff för ÖIS klubbchef Andreas Karlsson, tänker jag. Eller?
Ja, alltså jag vet inte, de tjatar om att de har lagt det bakom sig och de vill inte tänka på det mer. Men att man kan ju bara konstatera att hela den här Elias Gustafsson-historien, den har ju fått otroligt mycket luft och blivit en väldigt stor grej. Sen är jag är lite förvånad ändå att Samuel använder så starka ord. Nu är de ju ganska frispråkiga av sig, bröderna Gustafsson och sådär. Och som du säger, han är en ganska stark maktposition nu med tanke på hans fina säsong och landslag och sådär. Sen tror jag bara han talade från hjärtat. Det är liksom hans brossa också. Men det jag tycker ändå man ska ha med sig lite när man är inne och svingar här mot ÖIS agerande sådär, det är ju vissa bitar som vi inte riktigt har klarhet till. Det är ju det här med tröjan, det kan man ju absolut tycka att det har liksom fått oproportionerlig alltså reaktion och sådär. Men han var ju också ute och festade. Jag vet inte, kom han bakfull till träningen? Finns det fler, alltså finns det den typen av aspekter? Sen har jag ju hört lite sur från ÖIS-kretsar att det var Elia som gärna ville bryta det här kontraktet. Där är några sådana bollar vi inte riktigt har fått svar i som man ska ha med sig. Jag hoppas egentligen inte att ÖIS liksom bröt kontraktet med honom för det här med tröjan, för det tror jag ändå hade gått att spela över. Men det blir för mycket cirkus runt om och det får ju ÖIS delvis ta på sig, och Elias vet om att hans agerande inte var 100%. Det var trots allt en jävligt viktig situation för ÖIS när han gjorde det här. Men fan vad vi har ältat detta många gånger, men jag förstår ju att Samuel tar det partiet han tar.
Nej, men det har ju blivit en av de stora historierna, eller storiesen, den här delen av året helt enkelt. Den har ju, som du säger, rullat i månader nu. Mm. Så att, det finns ju fortfarande en del man väntar på, för vi, Joel, vi har ju fortfarande inte hört Elias egen version av det.
Nej, precis. Det var en väldigt bra intervju generellt av Samuel Gustafsson där med Olof Lund i den podden från Algarve där. Men ja, alltså de verkar ju väldigt tajta de här två bröderna. Det känns ju, om man lyssnar på den intervjun så känns det som att det är Samuel och Elias som är tajta liksom, snarare än tvillingarna Simon och Samuel. Så att det är klart att han vill ju markera mot... det är ju framförallt det som du, Robban, reagerar mot också, det uttalandet som gjordes i samband med den historien, att, ja, att det var olyckligt eller något sånt där, sa de ju. Men ja, jag vet inte, jag, när jag funderar på den här historien så känns det som att det här med att, att han festade dagen innan ett kval och sådär, känslan var att det inte var så stor grej då, att det liksom har kommit fram lite i efterhand, att man är besviken över att då var det tröjan man var arg över från ÖIS håll.
Ja, det började ju med tröjan.
Jo, men det, alltså, det håller jag nog med om. För, men det kan man väl också förstå, för det blir det är liksom den stora matchen i Allsvenskan där guldet står på spel. Och så zoomar han in och han står i Häckentröja. Det är klart att den första reaktionen blev då, vad i helvete, varför har han den tröjan på sig? Sen rullade på då att han är på deras guldfest och så vidare och syns där i någon mästartröja och sådär. Då är det liksom väldigt så här tröjfokus. Och sen så när man kanske ändå sansar sig lite av vad är det som är problemet här? Är det att han hade tröjan? Ja, men det kanske man ändå på något sätt kan förstå, även om jag inte tycker att han borde haft en tröja på sig överhuvudtaget. Men det är ju så här, ja, oavsett, hade han bara varit ute och festat, hade vi sett honom på Avenyn vid 5 på morgonen, oavsett om han haft med Häcken att göra eller inte, så hade jag ju tyckt att det var ett större problem. Ja. Men jag håller med dig att det har blivit lite mer, det har skiftat fokus, det håller jag absolut med om.
Mm. Men han sa en bra grej i sammanhanget, han sa att den här klubbchefen där som Andreas Karlsson då, att han kunnat dämpa den här historien på 10 minuter, och det håller jag verkligen med om, för att han skulle ju inte sagt att det här är djupt olyckligt eller vad han nu pratar om, för då eldar man ju på liksom. Han bara sagt så här att alltså, det här är ett misstag, man kan tycka det är misstaget i stort eller man kan tycka det är litet, men det är ett misstag och nu går vi vidare ungefär liksom. Alltså, man behöver inte ge luft åt vare sig den ena eller andra sidan, för det är faktiskt hans uppgift där, för han är ju arbetsgivare åt Elias liksom, och han måste ha supporterperspektivet, och då får du liksom balansera, du kan liksom inte ställa dig och elda på det där. Där tycker jag den här klubbchefen gör fel, men det har jag skrivit i andra sammanhang, så att det behöver vi kanske inte älta här, men det var ju Samuel också inne på, så att det var intressant. Mitt i allt det här då, för det är mycket runt ÖIS då, nu har vi inte ens kommit in på den här matchen de ska spela, Filip, men de har ju också gjort nyförvärv här. Du avslöjar väl deras senaste värvning?
Jajamensan, nu så är mittfältsjakten över som vi har förstått. Det har ju varit rykten om Jakob Lindström, trotjänare, att han skulle vara på väg tillbaka, men det har ju svalnat lite grann. Och Andreas Karlsson då, som ja, han får sköta alla roller, känns det som här en period.
Bråda dagar från honom.
Ja, det är ny klubbchef på gång in i alla fall, och sen ska det ju bytas ordförande och sådär, så Andreas Karlsson ska ju bli fotbollschef, sen ansvarig för herr- och damlag både och där. Men
alltså, han får inte vara kvar som klubbchef?
Nej, men det är, nu ska du inte ta detta som att han får
en bra vinkel
där. Det är väl han själv som...
Efter tröghet, nu lämnar klubbchef.
Ja, jag ser verkligen hur en krönika från Robert Laul skulle kunna komma på det temat, men jag tror fan med att du får hålla dig lite, för då är du långt ifrån sanningen, tror jag faktiskt. För han själv vill hålla sig närmare fotboll. Jag tror inte han är jätte... Jag tror inte han är jättevan vid att ha den här typen av frågor heller, liksom som som blir när man är klubbchef, det blir en annan typ av karaktär. Hur som helst så har de hittat den här mittfältan till slut. Jonathan Drott från Öster, gjort 8 säsonger i Öster, varit väldigt bra för dem fram till för ett par år sedan, inte haft en lika stor roll de senaste säsongerna, utan mer hamnade ganska mycket bänk och inte alls utmärkt sig på samma sätt. Så lite förvånad ändå över att de tar honom. För ja, är han liksom den? För det här är en kille som ska in i startelvan, han ska lyfta det här mittfältet. Samtidigt, han kanske behöver en nytänning, och man har ju sett spelare som har varit för länge, om man får säga, i en och samma klubb, även om man uppskattar det att det finns de som är det. Så få en nytänning, han är 30, han är liksom inte lastgammal, ingenting. Han är ett rivjärn, men han är ändå duktig med bollen, och det är helt vad jag har förstått att ÖIS, därför de inte valde exempelvis att fortsätta med Arvid Brosen. Det var för att man tyckte han var inte tillräckligt bra med spelet med bollen. roll. Jeffrey vill ha spelskickliga sexor. Jonathan Drott kommer sannolikt vara en av de sexorna. Mm.
Det är ju intressant att det kommer från öster, för att Jeffrey Åbyn kommer från Malmö. Och i Malmö så jobbar ju Åbyn med Malmös dåvarande scout, som väl numera är sportchef i öster. Så att det känns ju som att det finns...
connection.
Ja, exakt. Det finns kopplingar i höger och vänster här.
Jeffrey var väl också ryktades vara nära öster.
Ja, för att han, sedan, liksom. Nu tappar bort namnet på scouten där. Vad fan han nu heter.
Vito Stavliani.
Exakt.
Jag blir väldigt förvånad om att sen att Drott blir klar för oss.
Men när du ser den här kopplingen så är det man inte
ja, då är det ju fullständigt såklart. Nej, men rent spelmässigt. Jag har följt Öster mycket. Jag kommer från Växjö och sådär. Han har ju varit ganska temposvag i ganska många år nu, och det tycker jag inte riktigt laborerar med Jeffrey Robins filosofi och sådär. Så jag undrar om han lyckas ta en tröja sätter vi hela säsongen. Alltså.
Nej, det håller jag med om. Tempot är ett frågetecken. Samtidigt, de har Erik Nolgren. Han visade inte mycket förra säsongen. Erjon Sadiku tror jag att de kommer försöka putta fram. Han kom in i somras, varvade igång lite grann, så intressant ut. Han kommer ta en av platserna, jag är ganska övertygad om. Sen har vi Amel Mojanic, men han är ju tänkt som mer än 10 liksom. Mm. Då är det ju en lucka på centralt mittfält. William Svensson finns som man skulle kunna använda, men han är ju i princip helt oprövd på superettanivå. Så nu jag tror ju ändå att deras tanke är Drott i alla fall. Sen får vi se efter en försäsong håller han, för nu är det som sagt 2 säsonger här där han inte har varit en bärande spelare i öster som han har varit tidigare. Men klart är att det är mycket Jeffrey Åbyn finger med i spelet i de flesta värvningarna, även om ÖIS väldigt gärna vill säga att vi är team och vi jobbar ihop och sådär. Men det är fan, Jeff, han har mycket att säga till om, känns
det
som.
Ja, men det har vi konstaterat tidigare att det här är ju Jeffrey Åbyns projekt liksom, som han får ju stå i både med- och motvind den här säsongen, vad nu tar vägen för det. Men vad är stora frågan då inför deras träningsmatchpremiär här? Är det om den Drott går rakt in i elvan där då, eller vad är du nyfiken på? Hur formationsmässigt är de klara där, hur de ska ställa upp?
Det är väl den alltså grundfrågan man kommer ställa sig. Hur ska de spela? Det har ju Jeffrey varit lite svävande kring hur de ska ställa upp. Han har ju arbetat med 3-5-2, han har arbetat med 4-3-3. Känns som att det blir någon av de två formationerna. Det har han också indikerat lite grann. Så fyrback, treback. Jag tror det blir fyrback nu, för nu har de tappat Robin Glavak som bara härom veckan beslutade sig för att lägga ner fotbollskarriären. Denna jättelovande mittback som var hur bra som helst i ettan södra i fjol, utsågs till en av seriens bästa försvarare där och jättehypad för några år sedan när Tottenham och allt möjligt ryktades vara intresserade av honom att värva till deras akademi och sådär. Men han har slutat, så nu är de ganska tunna på mittbackssidan. Jag tror inte han kan liksom spela med 3 mittbackar, för går någon då sönder då är det ganska tomt där. Så jag tror det kommer bli en fyrbackslinje, jag tror det kommer bli 4-3-3. Vi kommer få se. Sen om Drott är redo, liksom han blev klar igår och kliva in redan, tveksamt. Så den frågan får vi väl vänta lite med. Det jag annars är mest spänd på, det är hur han formerar sig offensivt. Det finns mycket offensiv kraft där. Niklas Bärkroth, var väljer han att placera honom? Noah Kristoffersson kommer säkert ta den centrala anfallsrollen. Daniel Paulsson har sett stark ut på försäsongen. Det finns mycket. Och så Mojanic är man ju väldigt nyfiken på. Han har ju jävlar vad han har lovordats på många håll som en fantastisk talang och jada liksom. Men har inte fått ut så mycket. Han har väl också varit i öster en sväng.
Ja, precis.
Du har sett något av honom
så. Men... lite, men han fick väl inte ut det man hoppades på liksom.
Så, men nyförvärven såklart, de har ju tagit in jäkla massa nya spelare. Vi är väl uppe i 8 spelare nu. Det är väl nästan vad alla de andra har tagit in tillsammans i övrigt. Jag skrev en text om det. Att de är de som håller igång transfercirkusen i stan, även om utsikten har börjat varva igång där också.
Bra, då har vi full koll inför den träningsmatchen också. Det är ju
de möter Oddevall, kan vi bara flika in också.
Ja, det sa vi inte. Men då vet alla det också. Ja. Det är ju...
Det sänder den också, förlåt.
Ja, då vet vi också att vi sänder den här matchen.
Nu ska du försöka, va?
Ja, det är ju träningsläge på gång, det var det jag skulle säga. För det är det ju, jag sticker ju till Marbella redan på lördag. Filip, du åker med Blåvitt i Torrevieja på torsdag väl? Och då syns vi där någon av de dagarna. Och du drar väl då till Portugal med Elfsborg, Joel, på onsdag, om jag nu har fått alla dagar rätt. Det är i alla fall i det närmsta det händer. Ja. Vad ser ni fram emot mest med att komma till spanska solkusten och den portugisiska Algarvekusten?
Värmen.
Ja, jag såg igår, det var 12-13 grader i Algarve, det låter ju perfekt.
Jag var ändå uppe på 15-16-17 i Marbella.
Sanopsan,
ja. Ja. Nej, men det är klart att det, förutom vädret och att komma till en ny miljö liksom i början på året och sådär, när man liksom kämpar i slasken i Göteborg, liksom, det är ju fantastiskt. Men träningsläger, grejen med det är ju tillgängligheten, att det är liksom roligt sätt att jobba på. Man får snacka med spelarna, man fångar upp saker och kan liksom få, jag tycker man får liksom komma in i säsongen med en väldigt bra bild av hur det ser ut, bara att vara där liksom en vecka, 10 dagar med ett fotbollslag liksom. Så att det ska ju bli väldigt kul.
Ja, det håller jag verkligen med om. Häcken var ju tydliga, var ju tydligt att se hur de redan från början i fjol arbetade med liksom sitt snabba då, sätt att flytta bollen över planen. Det började de jobba väldigt tydligt med i Marbella. De stod och räknade vid sidlinjen och så här. Det vet jag att det började jag med mina analyser hela året där egentligen. Medan jag tyckte att det var mycket svårare, vet jag och våran dåvarande kollega Linus Pettersson. Vi satt ju och poddade därifrån och vi hade mycket svårare att se IFK Göteborgs linjer i spelet då. Så det kommer bli intressant för dig Filip där och se då hur det här liksom 4-2-3-1 formationen, hur den liksom utkristalliserar sig där under veckan i Marbella. Eller i Torrevieja som blåvitt.
Ja, det är naturligtvis det man är, eller jag är mest spänd på. Det är ju att se processen med det här nya blåvitt, liksom vad det är som kommer hända, hur långt de kommer och som ni var inne på, någonstans träningsläget blir ofta också en referenspunkt senare under säsongen. Det är där mycket liksom sätter sig på allvar, de här första veckorna som är igång och kör här på hemmaplan, kallt januari och så vidare. Det brukar inte vara så där jättemycket och dra på, eller man ska säga. Men läget och sen framåt och sen kommer ju kuppen och så vidare. Så det känns som att det startar på riktigt här nu på något sätt ändå.
Ja, om Marcus Berg ska ju börja träna ordentligt och vara med i matchspel och så där, det blir också intressant att se hur kommer han se ut i år.
Ja, precis. Hur mår hans kropp och nu när man då får se han i träning och sen också då hur kommer de använda Kanel Berg och se den konstellationen och se hur de jobbar ihop, om det nu är tanken. Och det blir väl två träningsmatcher för Blåvitt, det är Viborg och det andra laget har jag tappat nu, men det är två träningsmatcher i alla fall, så det blir ju också två sådana liksom viktiga hållpunkter.
Det var inte Fredrikstad eller? Nej.
Hur var det?
Ja, kanske. Jag vet inte.
Häcken har 3 matcher och BK Häcken FF då har 2 matcher och sen har vi alla Elfsborgs matcher då, så att det är en jäkla massa matcher som pågår parallellt där.
Mm. Ja, men som sagt, Elfsborg har ju tufft motstånd och det är ju rätt många roliga lag som är på plats där nere i Algarve. Det är ju, förutom FCK och Midtjylland, så är det ju AIK och även Ulsan Hyundai, det här nysatsande sydkoreanska laget med Gustav Ludvigsson och Darijan Bojanic. Och sen faktiskt även lite bonus, Brentfords B-lag kommer. Och där spelar ju nu mer alltså Romeo Beckham.
Så där att, har vi jag tänker, för Besseling.
Ja, men precis. Jag tänker mig att man får slå sig igenom några livvakter där innan man kommer fram till honom i Algarve.
Ja, den intervjun vill vi läsa. I exklusiva intervjun vill vi läsa i GP. Då vet vi vad du ska göra där. Du ska intervjua Beckham junior. Jag ser fram emot på Hotel Barcelo Marbella. Otroligt fin omelett. Bacon omelett de har till frukosten där. Den ska ätas varje
dag. Den har vi hört tuggas om här.
Ja, plus att Häcken bor ju på det här hotellet, så att där hamnar vi på samma hotell då. Vi hamnar inte på samma hotell som Blåvitt i Torrevieja, men Häcken bryr sig inte så mycket om sånt, så att då får man även se Per Mattias Högmo till frukost varje dag. Det är faktiskt en bra start på dagen och se en glad Högmo, det måste jag säga, att det förgyllde tillvaron där förra året, så det gör det säkert i år också.
Ja, det är fan, det låter som en dröm faktiskt. Mysig Högmo, han är bara, jag kan riktigt tänka mig att han har bra morgonhumör och sådär också.
Otroligt morgonhumör har han, alltså, han strålar som en jävla sol liksom. Fan, han kommer in och kvittrar i frukost talen varje morgon.
Ja, 100% Högmo har nog bäst morgonhumör i fotbolls-Göteborg skulle jag tro faktiskt.
Ja, det blir en utmaning för dig Filip där annars med Torrevieja. Det är ju riktigt lurigt där på vintern. Jag var ju i Alicante-trakten förra året där. Nu var det visserligen slut av pandemin, men det är ju inte roligt där på vintern.
Ja, vad är det då?
Nedstängt. Ja, men det är nedstängt och kallt och tomt och
kallt.
Så att, ja, men på kvällarna.
Jag körde lite en vecka.
Ja, men på kvällarna är det svinkallt. Det var liksom tjock jacka på. Ja, det var någon någon som hade mössa, minns jag, och sådär. Men det har ju du också, ofta Filip.
Så ja, att, det gillar jag ju.
Nej, men, har du på dig detta nu en mössa, så att det blir ingen större omställning.
Nej. Den låter vi, den följer med i resväskan.
Så här, det kommer inte finnas någon frestelse, utan det kommer bli jobb, kan jag säga.
Fan, vad är detta för uppladdning? Alltså?
Ja, du har ju legat i babysimmet där, du kommer ju direkt från det nu, så att du har ju haft det bra på hemmaplanen.
Ja, precis.
Ja, nej, vad fan. Rapporter kommer från träningslägret. Om ni inte har något mer att säga här och nu, så har vi hållit på här nu en dryg timme, så att vi ska väl ta att stänga igen. Jag tackar er för era intressanta inspel och lägesbilden kring våra lag. GPs fotbollspodd är tillbaka igen då nästa vecka. Då kallar vi den Hola Marbella från spanska solkusten, som sagt. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra så länge.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.